Podplay.
Barn som adopterats av svenska familjer från Kina och Sydkorea har påståtts vara övergivna hittebarn. Men som DN har rapporterat om så har vissa av barnen tagits från sina biologiska familjer mot föräldrarnas vilja. Hur ska svenska politiker och föräldrar och barn hantera en så smärtsam och komplicerad verklighet? Och vem bär ansvaret? Välkommen till Studio DN, jag heter Ylke Holago. Och med mig idag har jag Patrik Lundberg och Josefin Sköld. Hej!
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 Ni är ju båda reportrar här på Dagens Nyheter och har tillsammans med fotograf Alexander Mahmoud gjort en serie granskningar om adoptioner under året. Och jag vill bara säga här i början att vi ska ju prata om ett mycket svårt ämne som kan väcka starka känslor, kanske främst hos den som är direkt berörd. Om vi börja med en snabb tillbakablick på det ni tidigare har avslöjat i serien som ju heter Barn till varje pris. Vad har det handlat om?
Vi har ju tittat, från början har vi velat granska hela systemet egentligen. Hur har de internationella adoptionerna till Sverige egentligen gått till? Och hur, på vilka premisser har de här barnen kommit hit? Och vi började faktiskt i Chile där många barn adopterades till Sverige under 70-talet, början på 80-talet. Och vi kunde berätta hur fattiga mammor, ofta tillhörande minoritetsfolk, fråntog sina barn. Det kunde ske efter förlossningen där de fick veta att barnet hade dött. Det kunde ske stölder på gatan, på sjukhus, på dagbarnvården. Och de här barnen försvann helt enkelt. Och det här är kvinnor som helt saknar någon slags liksom maktposition, nätverk. De har ingenstans att vända sig. Och barnen adopterades alltså till Sverige med en historia om att de var övergivna av sina föräldrar. Sen fortsatte vi i Colombia här under våren och där kunde vi se samma mönster. Kvinnor som kanske var fattiga, inte var ensamma, de levde i en struktur där man inte kunde vara ensam mamma och det fanns såklart fattigdom i bilden. Vissa mammor som vi har intervjuat berättar att de födde barn på så kallade mödrahem och när de vaknade upp efter förlossningen eller efteråt så var barnet borta och i barnets papper står det att de är övergivna.
Det som är genomgående är ju att när barnen har kommit till Sverige så har de ju kommit hit på en laglig väg oftast. Där det har stått att det här barnet hittades övergivet utanför ett sjukhus och sen så har svenska myndigheter då litat på den informationen och sen har adoptionen klubbats i svensk tingsrätt. Så det som har hänt är ju egentligen i många fall att någon har tvättat barnets identitet. När det har blivit på något sätt stulet. Och sen på barnhemmet ofta så har de skrivit om berättelsen om barnets liv.
Och era granskningar har ju fått stor uppmärksamhet. Patrik, hur har svenska politiker reagerat på det som har kommit fram?
Efter våra inledande publiceringar, där vi utöver då det vi berättade om Chile, kunde berätta att det har funnits larm om oegentlighet i en majoritet av alla större ursprungsländer som Sverige har adopterat från. Plus att det fanns, enligt många tjänstemän i handlingar som vi har tittat på, larm om oegentligheter långt in på 2000-talet. Och när vi då publicerade detta så gick företrädare för alla partier i hela riksdagen ut och sa att Sverige borde utreda adoptionerna. Ulf Kristersson, moderatledaren, gick ju längst och sa att han krävde en vitbok över alla adoptioner. Men framförallt, socialminister Lena Hallengren sa redan då i februari att hon ville göra en översyn av adoptionerna.
Och ett av era senaste avslöjanden rör ju Kina. Det kom i dagarna där det handlar om påstådda hittebarn som alltså ska ha tagits eller stulits från sina biologiska familjer och sedan adopterats till Sverige. Hur har det där gått till, Josefin?
Inte exakt på samma sätt överallt och hela tiden såklart. Men det vi kan se som ett tydligt mönster är att man kan säga att det här, även i Kina så handlar det om ofta fattiga familjer. Ofta på landsbygden, tillhörande minoritetsfolk. Många var tillåtna att skaffa då 2 barn. Men när de fick fler, om de fick fler, så kom helt enkelt statstjänstemän, poliser, kriminella ligor och tog barnen. Satte dem på barnhem där deras identiteter skrevs om. Berättelsen om deras liv förfalskades. Och svenska adoptionsföreningar fick information om att det här var hittebarn, övergivna barn som behövde en familj.
Patrik, hur och när avslöjades de här oegentligheterna kring adoptioner från just Kina?
Internationellt har det här ju varit känt ganska länge. Den största skandalen, som kallas för Hunan-skandalen, avslöjades ungefär 2005. Och då hade det varit, enligt amerikanska utrikesdepartementet, eventuellt över 1000 barn som var drabbade. Och för att lyssnarna ska förstå liksom, varför stjäl man barn och varför skickar man bort dem då till västvärlden, så måste man förstå att de här ligorna som Josefin berättade om, eller statstjänstemännen, de sålde barn till barnhemmen. Och sedan så krävde barnhemmen donationer av alla adoptivföräldrar som ingick i adoptionsavgiften. Och de donationerna på $3,000, alltså runt 25 000 kronor, det var extremt mycket värt i Kina på den tiden, så barnhemmen, deras föreståndare, de kunde köpa ett barn ganska billigt. Och för varje barn de adopterade bort så tjänade de då de här $3,000. Och det betyder ju ungefär 2 årslöner för en barnhemsföreståndare. Det är det som brottsutredningarna i Kina har visat.
Ni har också träffat en svensk familj som själva avslöjade sin dotter Elins egentliga livsöde. Kan du berätta om hennes historia, Josefin?
Precis, Elin kom till Sverige 2006. Då var hon 1,5 år gammal. Föräldrarna hade fått information om att hon hittades övergiven vid en järnvägstation när hon var 2 dagar gammal. Och föräldrarna fick en bild av att allting hade gått rätt till. Och de gjorde allt som kan förväntas av 2 svenska adoptivföräldrar som vill ta hand om ett barn. De gick kurser och utbildningar och de utreddes. Men sen fanns det då också, det är ju väldigt många som gör återresor till sitt ursprungsland. Och de gjorde det 10 år senare med sin dotter och även en lillebror som också adopterad från Kina. Och i papperna så fanns det lite information, till exempel om att ett par hade tagit hand om Elin när hon hittades vid järnvägstationen, men att de inte ansågs lämpliga att vara adoptivföräldrar till flickan. Och de visste namnet på den här byn, så de åkte dit lite på vinst och förlust, egentligen för att se platsen där hon hade hittats. Men när de står där så kommer det fram en kvinna och säger, jag vet vem du är, och pekar på Elin. Och familjen får komma till ett hus. Och det kommer en kvinna som de förstår direkt att det där måste vara Elins biologiska mamma. De ser likadana ut, de rör sig på samma sätt, gestikulerar på samma sätt. Och via en tolk då så får de veta att den här familjen förlorade sin 5 månaders bebis. För att de hade fått 3 barn och inte det tillåtna 2 barn i början av 2000-talet. Och att de hade letat efter den här flickan sedan dess.
Och hur kände familjen inför den här otroligt dramatiska händelsen och mötet?
En enorm chock. De har ju trott hela tiden att det har gått till som det ska. Att de har gjort allt rätt. Att de har tagit hand om ett föräldralöst hittebarn. Så visar det sig att hon har en biologisk familj som ville ha henne. Hon var inte övergiven. Så det var ju naturligtvis otroligt omvälvande för alla.
ska ta en kort paus och sen prata vidare om adoptioner från Kina men också från Sydkorea och om hur svenska politiker vill utreda adoptionsfrågan. Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar om adoptioner av barn som har tagits från sina biologiska familjer. Patrik Lundberg, reporter. Sydkorea är Sveriges främsta adoptionspartner och det har sedan 60-talet kommit 9000 barn till Sverige från Sydkorea via adoption. Samtidigt så visar er granskning att kunskapen om att det här inte brukar gå rätt till är väldigt utbredd i Sydkorea. Hur ser situationen ut?
Ja, om man frågar personalen på svenska ambassaden i Seoul i Sydkorea så kommer de nog svara precis som de skrev i en handling som de skickade till Sverige att, precis som du sa Ylke, utbredd alltså medvetenhet om att det har gått åt skogen i 5 decennier. Det betyder ju inte att alla adoptioner är felaktiga, absolut inte. Men det betyder att hittebarn på pappret egentligen var barn som kanske hade gått vilse, som blev tagna av polisen, skickade till en adoptionsbyrå som sen skickade barnen till Sverige under falsk flagg då. Det fanns ett koncentrationsläger i Sydkorea under 1960-1980-talen där man tog de minsta barnen och skickade dem till adoptionsbyråer. Under 80- och 90-talen så handlade det om kvinnor som födde barn utanför äktenskapet och som då på grund av hedersnormer fick barnen fråntagna av egna släktingar som gick till adoptionsbyrå. Men sen i papprena så diktade de upp historier om att allting hade gått rätt till. Så det var ju då. Men än idag, vilket vi kan avslöja, så pressas ensamstående gravida kvinnor till att välja adoption av den adoptionsbyrå som samarbetar med Sverige och som skickar barnen till Sverige via adoptionscentrum.
Ja, ni har ju bland annat träffat Choi Hyung-suk som var gravid och ensamstående och därför pressades att adoptera bort sitt barn. Hur ser kopplingen mellan adoptionsbranschen och den här hederskulturen som gör att personer i Choi's situation hamnar i att pressas på det här sättet?
I Sydkorea så finns det ju en utbredd kultur och en hierarki, ett hierarkiskt system där det inte är accepterat socialt att vara ensamstående mamma. Och det är väldigt svårt ekonomiskt. Man kanske inte kan behålla kontakten med sin familj för att det blir, man skäms helt enkelt. Och man riskerar väldigt mycket genom att bli ensamstående mamma. Därför väljer många också att ta kontakt med så kallade mödrahem eller andra instanser där de får också rådgivning av adoptionsbyråerna som sen ska förmedla barnet internationellt till Sverige bland annat. Och de här kvinnorna berättar ju hur rådgivningen egentligen har formen av ett säljmöte där adoptionsbyrån vill ha information om pappans hudfärg, utbildning, vilket kön. Man vill helst ha flickor, sa de så sent som förra året.
Ja, det som är liksom delikat med det här är ju att man i Sverige inte har utrett det här på allvar. För det första ska vi säga då att Adoptionscentrum, när vi frågar dem, säger att de känner inte till det här. Det är nyheter för dem. De trodde ju att det gick rätt till. Och det trodde ju också svenska tillsynsmyndigheten MFOF. Men på en rak fråga om de har frågat de här kvinnorna hur går rådgivningen till, så kan de inte svara på om de har pratat med de här kvinnorna. Så det är ju ingen som har gått till botten med det här förrän vi på DN då har ställt de här frågorna till de här kvinnorna.
Men om vi stannar kvar lite i Sydkorea, det här, alltså det handlar om så många barn över så lång tid och det handlar också om normer och strukturer i samhället. Och det måste ju vara ett kollektivt trauma, tänker jag. Hur lever det här i samhället, i vardagen? Alltså hur märks det, hur diskuteras det i Sydkorea?
Ja, det beror på hur lång tid vi har. Vi hade kunnat prata om det här i flera timmar, men kortfattat så behandlade staten i Sydkorea det här som en hemlighet. fram till 1990-talet när det kom en film som handlade om en svensk kvinna som heter Susanne Brink som adopteras från Sydkorea till Sverige, lever ett ganska svårt liv i Sverige men som sedan får kontakt med sin biologiska mamma i Sydkorea. Detta blir en spelfilm, den säljer slut, den slår nästan kassarekord och då måste liksom sydkoreanska staten erkänna det här. Så några år senare också tack vare en svensk kvinna som blir tokig på en gammal sydkoreansk president, Kim Dae-jung, under en föreläsning i Stockholm som säger varför skickar ni barn till västvärlden när Sydkorea är ett så fint och rikt och demokratiskt land idag. Det ledde till att han som också har fått Nobels fredspris bad om ursäkt till alla adopterade sydkoreaner i hela världen. Och det är ju liksom 200 000 individer. Och sen, under coronapandemin, jag råkar ju vara då adopterad korean. Då skickar sydkoreanska staten 50 munskydd hem till mig. Så de vet ju att vi finns och de har liksom erkänt det nu. Men av vår granskning att döma så har de ju inte tagit tag i grundproblemet. Eller vad säger du, Josefin?
Det är ju fortfarande så, det visar ju vår granskning, att kvinnor tvingas uppsöka de här mödrahemmen, den här rådgivningen, för att de inte anser sig eller kan ha möjlighet att vara ensam mamma i Sydkorea. Det är ju därför det här systemet fortfarande finns och är pågående.
Men förlåt Patrik, innan vi släpper det här med munskydden som du fick från sydkoreanska staten på grund av att du är adopterad därifrån. Vad stod det? Kom det med något brev? Eller hur förklarade man den här försändelsen som damp ner hos dig?
Det var så att sydkoreanska staten hörde av sig till alla sina ambassader i världen. Och svenska ambassaden hörde av sig till något som heter Adopterade Koreaners Förening som har kontakt med i alla fall hundratals adopterade koreaner. Och så skickade de ut munskydden den vägen. Så de vill ju på något sätt ta hand om alla koreaner i världen, även de adopterade.
Men var det något brev eller kort med? Vad stod det? Alltså hur förklarade man sin present?
Ja, men det var väl någonting, jag kommer inte ihåg exakt, men ta hand om er. Men det kanske de kunde ha tänkt på liksom innan de skickade 200 000 barn ut i världen. Men det är bara jag som undrar det.
Men hur kände du när du fick det här paketet?
Jag gillar ju att bära munskydd, men jag tycker också det är lite underligt att man behandlar först så fattiga kvinnors barn på det här viset så de tvingas lämna dem och liksom aldrig få träffa dem igen eventuellt. Och sedan så får man 50 munskydd.
Josefin, om vi tittar närmare på de här reaktionerna från svenska politiker när det gäller er granskning. Socialminister Lena Hallengren har ju alltså sagt att hon ska tillsätta en utredning av internationella adoptioner till Sverige. Vad är det man ska undersöka?
Man säger att man vill se över adoptionsförmedlingen till Sverige. Och framförallt tror jag att det här kommer handla om att se över adoptionsförmedlingen på ett strukturellt plan. Hur har det gått till egentligen? Vilka har brustit i sitt ansvar? Vad har man gjort och vad har man inte gjort? De kommer nog titta på förmedlingarna, alltså adoptionsföreningarna som har förmedlat själva adoptionerna. Man kommer titta på tillsynsmyndigheten. Vad har de gjort och inte gjort? Och man kommer titta på politiska beslut. Hur de har sett ut och vilken effekt de har fått, tror jag. Lena Hallengren har ju nu, efter våra senaste granskningar, också öppnat för att titta på fler länder förutom Chile. Hon pekar ut Kina bland annat. Men hon säger också att det kommer bli fler länder. Hon har också tidigare sagt en tidsgräns fram till 1990-talen. Nu ser det ut att bli ännu längre fram i tid och i stort sett ända fram till idag. Direktiven är inte färdigskrivna än, men det ser ut att bli en större utredning än vad vi först trodde.
Och sen då, vad händer med de barn och familjer som faktiskt kan konstatera att det finns en biologisk familj i ett annat land som har förlorat sitt barn på det här sättet?
Man kan ju konstatera att alla barn har enligt barnkonventionen till exempel rätt att känna till sitt ursprung. Om man börjar där så är det ju viktigt att så många som möjligt som vill har möjlighet att söka efter sina rötter och sitt ursprung. Det kan man göra via olika statliga program och tillsynsmyndigheten MFOF erbjuder en sån sak.
Det är det här som betyder mycket för just de här familjerna, att det ska göras en utredning. För på egen hand kan det vara ganska svårt att komma riktigt nära att kräva sin rätt. Nederländerna gjorde en liknande utredning som Sverige nu antagligen ska göra. Och framför allt så fick ju då de här forskarna som gjorde utredningen via den nederländska staten tillgång till arkiv i till exempel Sri Lanka, i till exempel Colombia. Och det kan ju inte en privatperson göra, liksom bara klampa in på adoptionsmyndigheten i Colombia, utan det fick de här forskarna göra så att man verkligen kunde gå till botten med det här. Och det slutade med att den nederländska staten bad om ursäkt till alla adopterade som hade råkat ut för oegentligheter. Men det som kvarstår är ju att de biologiska föräldrarna som har blivit utsatta för otroliga övergrepp, hur ska de någonsin kunna få upprättelse? Ja, det vet vi inte.
Nej, om vi tittar på adoptivföräldrarna här, Elin som vi pratade om tidigare. Vi ska höra en kommentar från hennes föräldrar.
Jag tycker det är oerhört smärtsamt att förstå och veta att det har gått till så. Det går ju inte att ändra på det, det har hänt. Det har verkligen skett.
Mm. Men när vi liksom mer och mer verkligen förstod att ja, men det här är ju, det är ju så. Det är ju hennes mamma, det är hennes brorsa. Så är det faktiskt känslan ändå någonstans att det var en ganska otrolig grej att få vara med om. Och det var, kändes som en förmån att få vara med om det. Och att få träffa dem. Och att visa dem igen. Att de fick se henne.
Patrik, hur hanterade Elins familj den verklighet och de insikter som kom efter att de faktiskt hade hittat hennes biologiska familj?
Som vi förstår dem efter många samtal så har de för det första verkligen tagit det här på allvar, men de blir djupt berörda och de har pratat jättemycket om det här de här åren. De har vetat om det och försökt bearbeta saken, men det här är ju en sak som kommer vara med dem i hela deras liv och framförallt då för Elin som kommer växa upp i något slags mellanförskap och hela tiden undra hur det har gått för familjen i Kina och hur hennes liv hade kunnat gestalta sig om hon hade blivit kvar där och så vidare. Men man ska inte recensera sina intervjupersoner, men jag uppfattar ändå som att den här familjen har tagit tag i problemet istället för att blunda. Och det kan jag tänka mig blir bättre för dem i längden.
Josefin, det här är en mycket komplex fråga. Men om det visar sig att ett barn som adopterats i närtid är stulet, hur ser möjligheterna för återförening med den biologiska familjen ut?
Jättesvårt att säga. Det är ju många som använder sig av DNA-test numera. Många som hittar sina ursprungsfamiljer via Facebook. Och genom den här serien så har vi ju intervjuat många adopterade adoptivföräldrar som har rest tillbaka till ursprungslandet och har en relation med ursprungsfamiljen. Där de ser det som något positivt att ja, nu blev det så här, men vi försöker göra det bästa av det och barnet får två familjer.
Vad har politiker för handlingsutrymme här för att, ja men, kan man bryta upp en sån här situation i ett tidigt skede? Eller finns det någon sån mer drastisk åtgärd som skulle kunna bli aktuell?
Historiskt så har det ju funnits exempel på biologiska föräldrar som har försökt kräva tillbaka sitt barn. Till och med nationer som har försökt kräva tillbaka sina barn. Men det har inte gått eftersom sedan 1972 har Sverige något som kallas för stark adoption. Det betyder att ett tingsrättsbeslut tas i Sverige och därefter så blir ju adoptivbarnet barn till sina adoptivföräldrar. Och detta går ju inte att ändra på. Och vi lägger liksom inte någon vikt vid vem som har rätt eller fel, utan det är det lagen säger. Så det är i princip omöjligt att så att säga få tillbaka sitt barn, eller hur Josefin?
Man kan också säga att staten har ju, och tillsynsmyndigheten som idag heter MFoF, har ju ett oerhört stort ansvar att granska så att adoptionerna från svensk sida går till på ett korrekt, rättssäkert och etiskt sätt. Så det är ju en viktig sak när man pratar om adoptionerna. Att veta att staten och svenska myndigheter har ett enormt ansvar. Liksom adoptionsförmedlingarna som förmedlar adoptionen.
Den här frågan och att vi pratar om den på det här sättet, det kan ju förstås väcka starka känslor, särskilt bland de direkt berörda. Om en person, om man vill prata vidare om den här frågan, vart kan man vända sig då?
Tillsynsmyndigheten MFoF erbjuder till exempel samtalsstöd till adopterade över 18 år. Man kan också via myndigheten få hjälp att söka sina rötter. Men man ska också veta som adopterad att man har rätt att söka hos adoptionsförmedlingen som har förmedlat adoptionen och få ut de handlingar som tillhör ens adoptionsakt.
Det finns ju förstås väldigt mycket kvar att granska i den här jättestora globala frågan. Vad kommer ni att gå vidare med härnäst?
Vi har en del spår som vi tittar på. Sen får vi se var det slutar. Men det är ju extra intressant nu att se exakt hur den här utredningen kommer att gestalta sig, vad den kommer innehålla, vem som kommer leda den och vilka direktiv den personen får.
Och Josefin, ni kan ju inte avslöja allt vad ni har på gång innan publicering, men vad tror du händer härnäst när det gäller frågan och reaktionerna?
Jag tror att den här granskningen har haft stor inverkan på många adopterade. Det märker vi i vår mejlkorg bland annat och på reaktioner artiklarna får. Jag tror att den kommer ha en stor betydelse för individer som adopterade som börjar söka efter sitt ursprung. Det är många som hör av sig till oss och berättar hur det går. Och jag hoppas att vi kan följa den utvecklingen också på ett individuellt plan framöver.
Tack så mycket Patrik Lundberg och Josefin Sköld. Ni är båda reportrar här på Dagens Nyheter.
Tack.
Tack.
Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmolakai. Exekutiv producent Agustin Erba. Teknik Oliver Bergman, Bauer Media, och jag heter Ylke Holago.
Podplay.